Der meist ausgezeichnete Disney-Klassiker aller Zeiten. Oscar-Nominierung als bester Film. Zweifacher Oscar-Gewinner. Jetzt erstmals in High Definition. Walt Disney Pictures präsentiert Die Schöne und das Biest.
Säg till publiken, ja, hej Sebbe.
Hej.
Vet du vad det är för någonting? Säg till publiken.
Halloween.
Va?
Halloween.
Säg hej till publiken, sa jag. Vet du vad det är för någonting?
Nej.
Programmet Nöjeskompaniet. Säg hej till publiken. Så satt du i Hannes Boss och sa Per Egges i knät som skulle låtsas vara någon typ av handpuppet.
Sjukt. Vadå, handlade programmet om det?
Nej, det var en grej som återkom. Det var avsnittet att de satt där och sa det.
Uff.
Ja, vänta lite.
Jag är så trött, ja.
Vad menar du? Sömnig eller slut?
Ja, sömnig. Och slut. Slut som människa. Nej, men vi var på sån ultrasound, det var ju.
Ja.
Nu var det ju så att den är ju så enorm.
Ja, just det.
Så att man så man kan ju liksom inte se hela så som på förra, du vet. Utan nu blir det med att hon liksom kör runt med den där grejen så ser man delarna liksom, vad ska jag säga. Så det var inte så att man fick en sån helhet.
Ska man sätta ihop delarna själv sen eller?
Ja, pussel.
Beinahe fein, doch er war grob und er war schlecht und sehr gemein. Jetzt ist er lieb, ganz schüchtern gar. Er hat etwas, was sicher vorher nicht so war.
Sie schaut hierher, was ist das nur? Denn Angst hat sie vor meiner Tatze keine Spur. Es kann nicht sein, es ist sonderbar. Sie sah mich an, wie es vorher sich...
Idag ska vi spela ett riktigt mysigt och gemütligt Disney-spel.
Eller?
Eller nej, vi ska spela ett skitspel.
Ja.
Som heter Det Köne och Das Beast. Och det här spelet släpptes av Hudson. Vet du något om dem?
De har väl en fluga som maskot?
Ja, det blir en humla, inte?
Humla är det såklart. Jo, och... de bildades 1973 i Sapporo. Det är året...
Läser du innan till?
Nej då, det är året efter det var OS i den staden, vinter-OS.
Mm-hmm.
Hur mycket skiter du, Sebbe, på en skala 1-10 att det var vinter-OS i Sapporo 1972?
Typ 20. Men Hudson släppte ju Adventure Island.
Ja, det gjorde de.
Som är ett av mina favoritspel, eller tvåan i alla fall.
Och Faxana då?
Ditt jag har spelat det, men jag hade en t-shirt med den. Den fick jag när jag köpte Turtles till NES på leksaksmagasinet.
Och de har också gjort en av de mest överskattade spelkaraktärerna någonsin. Bomberman.
Ja, rätt tråkig faktiskt.
Han är efter Pac-Man så är han väl den tråkigaste av alla spelkaraktärer som finns.
Och tillbaka till spelet då. Det släpptes enbart i Tyskland och Frankrike.
Ja, det var därför det stod så på kassetten, Det Köne och Das Beast.
Och som sagt så var det ju ett av de sista spelen till NES som släpptes.
Du har typ kallat 4 olika spel det sista som någonsin släpptes till NES. Vilket är egentligen det absolut sista?
Jag vet inte 100%, men om man ser till Famicom så är det Adventure Island 4, tror jag.
Okej, så i Japan då så var det sista spelet. Okej.
Ja, och om man ser till USA och Sverige så typ Wario Woods.
Du, jag tror jag vet varför de överhuvudtaget tänkte på att släppa det spelet så sent som 94, trots att filmen kom 91.
Ja, 91 är ju liksom 3 år efter.
Men vet du vad som hände 94? Broadway-musikalen baserad på Disney-tolkningen av Det Köne och Das Beast. Så jag tror att det kan vara därför som de överhuvudtaget kom på tanken.
Och anledningen till att de släppte det i Frankrike och Tyskland, det kan ju vara för att det är väl en fransk saga från början, inte det?
Men det är en fransk saga från 1700-talet. Jo, en sak om den här sagan. Han Gaston var ju inte
Gaston.
Med. Gaston. Han var inte med i den franska originalversionen från 1700-talet. Han var inte med i sagan från början.
Nej, det kan jag tänka mig.
Utan han var med först i en fransk filmtolkning. Mm. Och Disneys version av Gaston är baserad på den figuren då.
Han är ju inte riktigt praktsvin i alla fall.
Han är ett as.
Ja. Men ingen har sån grop i hakan som Gaston i alla fall.
Nej. Du, jag tänkte göra en grej som jag vet att du inte tycker om att jag kommer göra nu.
Nej.
Jag tänkte nämligen läsa upp bakgrundshistorien så som den berättas i spelet.
Ja, men gör det.
Kan inte du sätta på något stämningsfullt i bakgrunden, Sebbe? Typ Schubert eller någonting?
Jo.
Okej. Once upon a time, there was a selfish prince who refused shelter to an old woman. In truth, she was an enchantress. As punishment, she turned the prince into a hideous beast and left him with a blooming rose. The prince was to remain a beast unless he could find true love before the rose withered.
Jag kunde inte lagt ner lite mer energi och läsa den på tysk.
Vi kan säga att mellan varje bana så berättas ju ändå fortsättningen av sagan. Det är en av de finaste grejerna i spelet, ju de här kyrkomålningarna då. De passar så jävla bra i 8-bitars grafik också, de här fyrkantiga målningarna och så då texten där under.
Om man börjar i Das Beasts slott. En sak begriper jag inte med den här banan. Varför attackerar bestens tjänstefolk honom?
Ja visst, eller hur? Den här Lumière.
Mm.
Alltså han sjuarmade ljusstaken. Visst är han en fiende också?
Nej, det är han inte. Han hjälper ju en. Det är någon mörk passage och så lyser han upp den där. Men alla andra som i filmen är tjänstefolk attackerar honom och verkar typ hata honom.
Ja, du menar som sopborsten?
Och de här små ljusen och allt skit.
Ja, man kan ju säga att man spelar som besten i hela spelet. Det är inte så att man spelar som Bell någon gång.
Nej, men grejen är väl att man ska vinna Bells hjärta.
Ja, det borde jag räknat ut. En tredjedel av skärmen tas upp av menyskärmen.
Mm. Det är ju en jättetjock meny. Det finns liksom små hjärtan, ett stort hjärta, någon sån här hits står det, och så står det typ tre hits eller vad som helst. Sen är det fyra rosor i rad och en stor ros i en glaskupa.
Vi kan ju vara så pass ärliga mot våra lyssnare och berätta att när vi spelade där i somras så fattade vi inte någonting av det där egentligen.
Nej, jag förstår fortfarande ingenting.
Nej, jag har kollat upp lite efterhand. Alltså, det stora hjärtat, det är en viss antal continues man har kvar. Mm. De små hjärtan, om man samlar 5 stycken sådana så får man ett extra liv. Och livmätaren då har ersatts med de här 4 rosorna då. Och en, fast det är lite skumt för att en träff av en fiende behöver inte betyda att en ros försvinner. Det är en jävligt konstig hitbox på besten, måste jag säga.
Jo, besten har ju då 2 attacker, eller en kan man väl egentligen säga, för den andra använder man ju aldrig.
Nej, jag kommer ihåg att vi bara provar det där, men sen...
Ja, han kan då ge dem en rallarsving. Och ryta kan han göra.
Mm.
Vilket gör att skärmen typ skakar och fienderna fryser till. Men det roliga med det här rytet är att han låter ju ingenting när han vrår heller. Och första banan är ju då i bestens egna slott. Och fienderna är ju liksom stora jävla rått. Och fladdermöss. Det är liksom mer fladdermöss än i Castlevania i det här spelet.
Du vet vad jag kommer att tänka på när du säger det. Du vet, det är så jävla vad Angry Video Game Nerd. Du vet, han spelar Nightmare on Elm Street till NES.
Mm-hmm.
Och så är det då just det fladdermöss och råttor, precis som du sa.
Mm.
Säger han typ, det här behöver inte vara ett Freddy Krueger-spel. Det här lika gärna kunde heta Boo, Haunted House. Så fortsätter han det ett par avsnitt då, tills då när han väl hittar ett spel som verkligen heter Boo, Haunted House.
Kul.
Jag har ju följt honom sen du presenterade mig för honom. Jag kan det vara 2005-2006 någonting.
Hans Monster Madness är ju sjukt bra alltså.
Jag lovar det, om du ser igenom alla det så det kommer kännas som att du har pluggat 25 högskolepoäng filmkunskap.
Mm. Man kan plocka upp power-ups i form av någon slags bubblor med massa random skit i, som jag inte heller förstår vad man skulle ha det till. Det var liksom förstoringsglas, böcker, fåglar och... Fattar du någonting av det där?
Ja, det är förstoringsglaset bara, för det vet jag att vi använder. Eller vi provar i alla fall. Det är att man kan scrolla framåt i banan för att se vad som finns innan man börjar gå. Men
ja.
Det finns, vi fattade vad man hade den till, men vi hittade inget användningsområde till den.
Värdelös.
Kommer du ihåg första bossen?
Mm, och det är typ den dummaste bossen jag någonsin sett. Det är liksom en grisriddare av något slag.
Vet vad han liknar? De här grisbulldoggarna från...
Zelda, men...
Ja, exakt. Från första legenden om Zelda.
Ja, han är ju dom. Den här bossen. Man ska fylla någon sån här... Vad kallas sån här som man blåser på eld med?
Ja, som man använder för att ge ett riktigt blåsjobb.
Exakt. Man ska fylla en sån med te från hon den här Miss Potts, eller vad hon heter den här.
Hon som påminner om fru Matilda från DuckTales.
Ja, hur som helst, så då ska man fylla den här med te från henne och skjuta på den här grisen tills han ändrar färg och sen dör han. Mm. Alltså, vem kommer på en sån dum jävla grej?
Ja, men i alla fall kul att de försöker göra något ploj med det. Att man inte bara ska ge uppercuts på honom, precis som på alla vanliga fiender, utan...
Ja, det känns mer logiskt om man tog tekan och öppnade och slängde te i ansiktet på honom.
Mm. Och efter första bossen så är det ytterligare sådana här kyrkomålningar då också berättas fortsättning på historien. Sen är det dags för bana två.
Ja, och det är ju någon slags skog. En snöskog börjar den med.
Men det är sen... en sak om den. Mm-hmm. Himlen där, den är så jävla... Den är så jävla fint röd. Det är de snyggaste grafiska toucherna på i hela spelet.
Men det dör ju inte länge förrän man går ut på någon slags isbro och faller ner i en grotta. Och i den här grottan då så ja, möts man av en massa taggar och...
Det är ett labyrinthelvete.
Ja. Ja, snakes som hänger i taket och fladdermöss igen.
Ja, jag måste säga att jag tyckte att det här var en av de svåraste bitarna i hela spelet.
Speciellt med alla de här fladdermössen om man ska hoppa från plattformar som ligger jättelångt bort ifrån varandra.
Och vad är taggarna? De är en rörelse.
Ett misstag.
Exakt.
Ja.
Och sen efter det så kommer man ju till ett berg där det är sådana här vattenströmmar som rinner ner.
Ja, just det.
Och det är någon bugg. Man hamnar på en plattform, sen vet man inte var man ska gå. Så måste man gå lite fram och tillbaka. Och sen kommer den fram, då vet man var man ska hoppa härnäst.
Mm.
Och det där vattenfallet, fy fan vad det gör ont i ögonen att kolla på. Det svider liksom i på hornhinnan.
Alltså jag tyckte ändå att när man varit i den här extremt tråkiga, fula grottan, sen kom man ut där, och tyckte jag faktiskt att det wow, vad snyggt spelet blev helt plötsligt.
Ja, men det går för mycket mellan två extremer där, från den här grottan och till det här som liksom sticker i ögonen.
Men färgerna var ju i alla fall fina. Ja, sen kommer man då till andra bossen, som är någon slags varg, lejon som ser undernär ut.
Jag tycker det liknar Lejonkungen från Disneys Lejonkungen.
Fast anorektisk.
Fast härjad.
Och han är extremt lätt, man kan knappt kalla det boss.
Tredje banan är ju lite speciell, Sebbe.
Ja.
Här är man helt plötsligt utanför slottet, och vem är det man möter där från ingenstans?
Ja, då kommer ju de köne då. Den är ju väldigt skum den här banan, för att den där går ut på det att de köne slänger snöbollar.
Men det går inte ihop, för att hon kastar liksom snöbollar som går valt över luften. Och sen ska han fånga dem. Vad innebär det att han försöker bli träffad av hennes snöbollar? Vad är han för kar egentligen?
Nej, men hon psykar ju honom. Hon bara står där, du vet. Bara slänger snöbollar på dig. Och sen springer man efter som någon kåt jävla apa. Sen fortsätter hon och slänger liksom, slänger och slänger. Och tar man inte de här jävla snöbollarna så dör man.
Hon är en teaser.
Det är ju helt random. Hon skulle man dö för att inte man kan få en snöboll?
Bella, hon består ju av bland de sämsta ihopsatta sprites som någonsin har sett i ett spel. Du vet vad hon liknar?
Jag tycker hon liknar en spelpjäs från VM Knuff.
Jag hade tänkt säga roboten i Rambo 4, men ja.
Eller en Java.
Eller en Smurf med rödluvans kappa på sig.
Men jag tyckte ändå att det var kul att de ändå försökt få med den här kärlekshistorien, du vet. Det ska ju uppenbarligen vara som i filmen, du vet, när de slänger snö på varandra och sen tar de varandras händer, eller vad det är. Hon lägger fågelfrön i hans händer så kommer alla fåglar och...
Ja. Vad händer detta i spelet?
Nej, i filmen. De har ju försökt efterlikna det här, märker man ju, men...
Men vänta lite, var inte den här scenen... Är den verkligen med i filmen? Är inte den med i den här Bells jul? Eller vad heter den här uppföljaren?
Jag tror att det är en scen där de slänger snöbollar i originalet. Jo, det är det, annars hade de ju inte haft med det här, såklart. Jo, men det var ju kul att de har försökt få med kärlekshistorien i alla fall på något sätt. Fast den här banan blir bara fail, tycker jag.
Ja.
Liksom bara för att hon är snygg. Hon vet att hon kan få alla så psyka och närsakas bästen. Så att han blir kände som skräck när han inte kan fånga vad jävla snöbollar, att han liksom dör.
Hon är som, du och jag har ju en gemensam bekant, får man väl kalla henne, som hon var ju så, hon är ju så vacker, den här tjejen, så att hon kan ju bete sig hur som helst och alla bara avgudar henne ändå, oavsett om man är man eller kvinna. Ja. Vi kan ju ta som exempel en gång, vi skulle på en nyårsfest, du och jag, och så kom jag dit och så, hej, sa jag till henne. Jag har ju träffat henne ett par gånger innan dess. Jag sa, hej på dig, hur är läget? Så fick jag en box i magen.
Mm.
Riktig sån. Du vet. Och jag kunde inget säga ju, för hon är ju jättevacker. Så jag kunde liksom inte säga vad håller du på med. För hon är ju så snygg.
Ja, man tyckte att kanske Karma borde kommit fatt henne, men tyvärr så är hon ju fotomodell nu. Så att...
I Paris. Det är ju sjukt.
Ja, och efter det så vet jag fan vad som händer. Då kommer till något bibliotek som är fruktansvärt irriterande. För att...
Vad tycker du? Det är jävlarna roliga, ha.
Ja, här ser ju allt verkligen likadant ut. Alltså, man kan ju inte urskilja en centimeter.
Vi kan ju säga att det här är ytterligare en sån här labyrintosande bana då, när man ska röra sig uppåt.
Ja, massa onda böcker som försöker äta upp en.
Lite som i Ghostbusters-filmer. Eller Super Mario Bros. 64.
Eller Symphony of the Night.
Ah.
Och när man klarat den här biblioteket då, så är det ju en boss såklart.
Han kommer in genom fönstret.
Och det är en gargoyle.
Ja, en grön. Vad heter de på svenska?
Gargoyle. Jag vet inte.
Gargoyle? Ja, jag tror fastän de heter det. Du förresten, har du sett Disneys tv-serie Gargoyles?
Nej.
Oh, vad bra den är. Eller ja, första säsongen i alla fall. Anledningen att den överhuvudtaget kom måste väl bero på framgången av Batman The Animated Series. Som var liksom en barnserie, fast lite åt det mörkare hållet.
Vad då, är den gammal eller?
Ja, från typ 95-96.
Mm-hmm, har jag inte sett.
Riktigt fräsig.
Och sista och fjärde banan då, det är fan vad lite banor finns i det här spelet.
Mm. Då är man ju utomhus igen på slottstaket. Och precis som i filmen storslagna final så regnar det ju.
Och blixtrar.
Jävlar vilka mesiga blixtrar det är.
Mm,
det är sådana små, alltså inte så att de kommer ner från himlen, utan helt plötsligt så bara dyker upp sådana pyttesmå.
Sådana små paintblixtrar.
Sen är man ju inne i slottet igen.
Jaså.
Och då väggarna kräkgröna.
Ja. Och i slutet på den här...
Då kommer han!
Gaston.
Han ser ut som en liten skit.
Han ser också ut att vara gjord i paint. Och han har pilbåg som man skjuter mot när man ska hoppa uppåt, fram och tillbaka på plattform. Och det känns som att det aldrig tar slut. Det känns som trappan i Super Mario 64, du vet, innan man har tagit så många stjärnor att man kan komma upp till Bowser. Fast den har ju faktiskt ett slut.
Ja, för att han jagar upp för det. Så måste man vara kvick. Man kan ju inte attackera honom för man är högst uppe på slottstaket.
Och det enda man ska göra då, det är ju liksom att spöra skit i någon och knuffa ner från kanten.
Ja, för varje slag han får så flyttas han ju bakåt lite grann.
Och sen när man har knuffat ner honom då, så är det en jätteful slutscen.
Ja, 25 nyanser av brunt går ni.
Och det fula är ju att han har ju då vunnit Bells hjärta genom att döda Gaston. Och då står den här prinsen, för han har ju blivit sig själv igen, står han med tjänstefolk då. Och sen så ser man de köner titta fram bakom hans axel. Hon får liksom inte vara med. Han har inte haft bättre att ha en scen där de typ kysser varandra eller något.
Istället så då ska man se de här Clockworth och Lumière. Man ska se dem i mänskliga form. Men det är liksom viktigare än att han faktiskt have found true love.
Ja.
Och Wannat, the heart of Bell.
Men jag tycker hon är lite konstig. Hon är ju uppenbarligen en sån som gillar bad boys.
Ja visst.
Vet, hon vill slänga snö på honom. Och sen vill hon bara att han ska döda Gaston. Jag undrar om det verkligen var så där i filmen. Jag minns inte det.
Nej, men lite annat om grafiken.
Mm.
För nu, spelet är ju slut då ju.
Ja, finns det bara fyra banor.
Det vackraste i spelet förutom den här röda himlen på andra banan, det är ju som sagt, det är ju kyrkomålningarna som är med mellan varje bana.
Ja, annars tycker jag faktiskt att grafiken påminner väldigt mycket om Commodore 64, för att det är ju väldigt fula sprites. Det känns väldigt föråldrat trots att det släpptes så sent. Det är ju mycket fulare än många spel som släpptes 5-6 år innan här.
Kan du säga några andra spel till NES som släpptes 94 så man får lite perspektiv på det?
Om vi ska ta något som har ganska mycket bättre grafik, så Chip 'n Dale 2. Ganska stor skillnad.
Mm.
Äh.
Ja, kontrollen vill jag säga, den har ju en viss försening. För det här håriga aset, han ska ju ta sats innan han slår till. Och så måste man då, man måste lära sig det där för att tajma slagen.
Ja, alltså jag fick ont i tummen efter ett tag för att den är så seg, kontrollen. Han hoppar ju långt, men jag menar, det tar ju en... Ja, men det tar ju en sekund för han att vända sig och det tar en sekund för att slå. Det är liksom inte okej. Men du, musiken.
Mm.
Den låter ju extremt Commodore 64.
Mm. Ett par låtar från filmen är ju med, fast det är då i fruktansvärt dålig 8-bitstappning. Alltså jag förstår att man inte kan göra sådana här orkesterarrangemang på Menessens ljudchip. Men nu vet jag att du inte kör Final Fantasy, Sebbe, men kan du något om musiken i Final Fantasy 3?
Nej.
Den är ju ändå rätt episk, måste man ju säga. Men här låter den ju bara tradig rakt igenom.
Ja, men jag vet liksom inte riktigt om jag ska älska den eller om jag ska hata den.
Hur ska jag hata den?
Jo, men det är ändå, det är helt säreget sound. Alltså jag har aldrig hört sånt där sound. Det låter verkligen mer Commodore 64.
Man kan, en positiv grej med musiken är att det är rätt många olika musikslingor med. Jag tror fastän att med tre låtar bara på första banan faktiskt. Det byts ju varje gång man byter miljö.
Nej, jag tyckte ändå musiken var charmig på något sätt.
Ah, trams.
Ja, det finns väl egentligen inte så mycket mer att säga om det här spelet, så undrar jag, vad får det för betyg av dig?
Det får 2 av 8 bitar. Vilket okay. Alltså motsvarar, om man ska räkna ut vad det blir i procent, så blir det 25%. Och då kan man jämföra det då. För i förra avsnittet så berättade vi att Mighty Max till SNES fick 23 av 100 i ett gammalt nummer Super Power. Och det motsvarar då 23%. Så det könondas Beast får då 2 procentenheter mer av mig.
Jag tyckte inte att det var riktigt så dåligt faktiskt, som jag ska vara ärlig. Det får 8. Nej, vad ska jag?
Uff. Ja, jag tänkte det.
Nej, men 3 bitar för det.
Ja, nu ska jag inte hacka på den här gången.
Ja.
Men du, som jag ville innan vi skulle börja spela det här, att det könunda spis skulle vara en sån här riktig förlorad Disney.
Ja, just alltså, eftersom att det var så jävla svårt att få tag i. Och du vet, ja, det finns ju inte säkert jättemycket info om det. Släpptes bara i 2 länder, släpptes jättesent. Och då har man så här förhoppning på att det ska vara en glömd pärla.
Det roliga är att du betalar ju nära 9000 kronor för den här kassetten.
9000? Nej, det gjorde jag inte. Nej, jag betalar nog runt 40 euro.
Det är inte så jävla ovanligt då?
Jo, det är inte jättelätt att hitta. Alltså, bara kassetten går att hitta, men jag hittar det med kartong.
Vi kan ju passa på att säga att i somras då passar vi även på att se filmen.
Du köpte ju den på DVD.
Ja, det gjorde jag. Diamond Edition till och med.
Det var första gången jag såg den på DVD. Jag har bara sett den på suddig VHS innan.
Jag hade faktiskt inte sett den sen jag såg den på bio. Visste du att Disney, de ville göra den här filmen redan på 30-talet?
Nej, visste jag inte.
Men de hittade liksom ingen bra grundstory. De kunde inte skriva något bra manus till det som de sköt på. Och då fram till, den kom väl 91 i USA, så kom den hit i november 92. Du, just det, det är ju fan den bästa tiden någonsin. Just det där 91-92. Det var så jävla mycket bra grejer som kom då. Det var, wrestling var bra. Turtles, Michael Jackson var cool. Han precis släppte allmänt Dangerous. Och Super Nintendo med alla de där första bra spelen. Zero och Castlevania 4.
Bra tid.
Ja, det var en av de bästa tiderna i mitt liv.
Jag är inte jättestort fan av Disney så, men den här filmen tycker jag är riktigt bra.
Det håller jag med om. Den blir faktiskt nominerad, som den här tysken sa i början av avsnittet, att bli nominerad till en Oscar för bästa film. Vet du vilken film den förlorade till förresten?
Uff, nej.
Jag ska ge dig en ledtråd. Skräck. Det är typ enda skräckfilmen som någonsin har vunnit en Oscar för bästa film.
Va? Det har ingen aning om.
När lammen tystnar.
Ja, såklart.
Det, när lammen tystnar, måste jag säga, det är ett exempel på en filmtitel som är bättre på svenska. Måndag hela veckan till exempel är bättre än Groundhog Day.
Jag tycker nästan att Stjärnornas krig låter coolare än Star
Wars. Ja, det gör det. Och Rymdimperiet slår tillbaka.
Visste förresten att Alien hette den 8:e passageraren när den släpptes i Sverige?
Ja, eller undertiteln var väl det? Den hette väl Alien, den 8:e passageraren?
Jag har sett vissa poster där det bara står den 8:e passageraren. Det könar jag.
Undas Beast. Det var ju andra Disney-filmer att använda sig av datoreffekter. Den första var den här Bernard och Bianca i Australien. Det tråkiga med den är att när släpptes åren emellan Den lilla sjöjungfrun och Skönheten och odjuret. Alltså 2 av Disneys mest populära filmer någonsin.
Alltså det roliga är att man såg ju aldrig att det var datoranimerat på VHS, bara för att det var så suddig bild.
Det är som i Return of the Jedi, när vi såg den när vi var små, att man liksom inte ser alla de här figurerna i Jabbas palats.
Jaha, det är där Amman Amman är.
Ja, det är där han är, och Jackface.
I jordbruket för pack.
Alltså en sak jag ogillar med filmen, det är ju att en av de Disney-filmer där det är med mest musikalnummer, den består av 25 minuter sång. Det är fan för mycket alltså, jag åker inte.
Jag brukar hata det, men jag tycker ändå att i just den här filmen så känns det ändå passande. Du vet, när de ska storma slottet till exempel.
Ja, ja, alltså ibland är det berättigat. Och efter den här så kommer ju Aladdin och Lejonkungen. Och det var väl den sista riktigt bra Disney-filmen, va?
De här 3, eller Skönheten och odjuret, Aladdin och Lejonkungen, det är de 3 bästa Disney-filmerna enligt mig.
Ja, jag har lite svårt för mig när det är djur med som huvudpersoner. Så Lejonkungen går bort lite. Ja, men jag är neutral mot djur kan vi säga.
Mm.
Lejonkungen går ju bort för mig, men jag håller Aladdin högst.
Jo, den är väl bäst.
Och sen gick det bara ut för med Pocahontas och Ringen Notre Dame, Hercules, Mulan och Tarzan.
Ja, fy fan. Jag hatar när de börjar med det där. Alla skulle se ut som att de var huggna i trä eller något.
Jag tror fastän att det var Cartoon Network som började med det. De hade ju sina cartoons, kallade de det, när det var liksom Cartoon Network-exklusiva program. Och det var ju Johnny Bravo, Dexter's Laboratory och Cow and Chicken. Och alla de har just ja, det du kallar för träfiguransikten.
Sen gick det ju ännu mer ut för när de började göra datoranimerade. Alla slutade göra tecknade filmer.
Mm.
Blä.
Det kan man ju säga, det är positivt med Disneys ringar i Notre Dame. Att där används dataeffekter på ett bra sätt. Det är det som är problemet med datoreffekter. Problemet är ju inte att det används, utan det är att det överanvänds till den grad att det ser liksom så plastigt ut.
Till den grad att hela filmerna är datoranimerade.
Till den grad att man bara vill spy.
Ja,
ja, men det är dags för musik, Sebbe.
Mm.
Kvällens låt är då Die Schönwunders Beast, level 3.
Men du, ska jag verkligen spela?
Ja.
Kan vi inte bara köra Okusenman istället?
Okusenman?
Mm.
Vi måste spela en låt från spelet, ju. Ja.
Nej, vi kör den istället. Okusenman.
Jävla låt.
Mm.
Det är så, men vad kommer jag låten från egentligen? Vadå Ultraman 7? Vad?
Det är ett spel.
Men vadå, så att det här är det en låt från det spelet eller vadå?
Eller Ultraman 7 är väl en serie förresten.
TV-serie.
Ja. Som finns som spel också. Melodin är ju i alla fall Dr. Wily Stage 1 från Rayman 2.
Ja, det hade jag fasen glömt bort. Ja, det är klart att det är det. Just det.
Är fräsigt.
Och jag satt och kollade lite på texten här så länge, vad det egentligen handlar om. Det handlar ju om att minnas tillbaka till den glada barndomen.
Mm.
Och Okusenman, vad det betyder. På japanska menas det 110 miljoner. Vi kan ju säga det att du och jag har faktiskt sjungit den här karaoke i Tokyo. I Shinjuku, ja visst. Du var ju som sjöng Sailor Moon, fast du sjöng ju med svenska texten då. Så det var roligt.
Det var kul. Mm. Du, de drinkarna var goda.
Ja.
Yoghurtdrinkar, ja.
Och så den med apelsin. Det var rätt, vi fyra då blev placerade i lite bås där. Så fanns det en telefon. Och så betalade man då en viss summa. Och så var det liksom bara att ringa när man ville ha mer drinkar. Alltså man kunde beställa in hur mycket drinkar som helst, för det ingick liksom. Under då var nu man satt där i en och en halv timme, var det väl?
Mushi mushi! Tack! Godaimas! Kono kvickt.
Vi bara, hello, we bring us drinks, because we are foreign people. Han bara, hej!
Ja.
Ja, nej, men som sagt, musiken i The Shown Under Spice suger, så att det var väl bra att vi gjorde på det sättet, va?
För den här gången.
Då ska vi ta och spola bandet tillbaka lite till 80- och 90-talen.
Det gör vi.
Det har blivit dags för ännu ett. Tillbaks bildruta 1. I dagens snutt så skulle vi prata om filmer vi såg när vi var barn. Vi kan väl ta varannan film, Sebbe? Ta några stycken. Och första filmen jag tänkte nämna som jag såg och uppskattade mycket som barn, det var Willow.
Oh.
Jag och min mamma, vi var på Video Rent på Fredsgatan i Halmstad och jag ville höra Moonwalker med Michael Jackson. Kom hem och skulle plugga igång kassetten, så kom jag att det stod inte Moonwalker utan stod Willow. Och jag hade ingen aning vad det var för någonting, men jag bara, ah, skitsamma, det är väl säkert Michael Jackson ändå man får se här. Men
känns som att du alltid har otur med det när du ska köpa och hyra
grejer. Ja, jag vet. Nej, men han, gobben där, vad hette han? Kan jag inte säga hans namn?
Nej.
Nej, men han i alla fall. Han har ju lagt i fel kassett, så jag fick ju Willow. Men jag blev besviken först. Grät en tår. Men jäklar vilken cool film det är. Det är ju han dvärgen från Return of the Jedi.
Han har jag träffat.
Ja. Ja, det har du, just det. Då har han satt och
jag. Jag har fikat med honom.
Va? Vad flummar du nu om?
Jag har fikat med honom. Och hans fru. Jaha. Så sa han, itcha, itcha!
Kallar han för Peck? Hej Peck. Du, vad heter han nu, skådespelaren som är med i Willow? Som kallar honom för Peck hela tiden.
Oh, Warwick Davis.
Nej, men, nej, lyssna vad jag säger istället. Vad heter han skådespelaren som kallar honom för Peck hela filmen?
Jaha, Val Kilmer.
Val Kilmer är det såklart.
Innan han blir tjock.
Innan han blir Batman. En grej vi nämner om Willow, det är ju trollen i den här filmen. De är så jävla coola.
Jag tycker läskiga. Att de coolaste är de här vargarna. Eller de här grisarna. Nej, vargar är det.
Vad jag förstod det rätt så är det vanliga hundar som bara klätt på en dräkt och bara, ja men spring nu runt här så filmar.
Men de ser jävligt coola ut.
Ja, som ni säkert vet så kom det ju en massa fantasyfilmer på 80-talet. Börjar med Conan och så vidare. Och den här är ju en utav dem. Rekommenderas varmt. Willow. Ja, vad har du, Sebbe?
Jag tänkte ta upp min favorit som jag hade inspelad på VHS, som jag kollade på, ja, säkert 2-3 gånger i veckan. Gremlins. Det var min absoluta favoritfilm.
Ja, alltså den börjar ju som en mysig familjefilm. Och sen helt plötsligt, ja men du vet så här, det är jul och det är en småstad och han har så mysigt med sin familj, den pojken. Pappan är en uppfinnare av något slag och så har han då kört en jättegullig liten mogwai till honom som sjunger så otroligt sött. Och helt plötsligt bara BAM! BAM!
Skräck.
Ja visst. Eller gore kan man ju säga nästan.
Ja, corn.
Tänk alla alltså familjer som kom med, alltså barnfamiljer som kom och skulle se den här på bio och fick, alltså jag tror inte folk riktigt visste vad de hade att förvänta sig.
Men du har tänkt så många som ville ha en mogwai efter att de har sett filmen.
Ja visst.
Och sen var det ju helt sjukt för att några år efter så var vi också på Video Rent och skulle hyra film. Och så kollade jag på hyllan för nyheter, tror jag. Och där såg jag Gremlins 2 och kollade på baksidan. Och då blev det sån där igen. Jag la mig på galet och fick skum ur munnen.
Ja, det var det, just det.
Mm. Liksom bara Gremlins 2, liksom fler Gremlins, coolare Gremlins. Det var liksom mer av allt.
Alltså det är så jäkla mycket Gremlins med den. Spindel-Gremlinsen, Fladdermus-Gremlinsen, den smarta Gremlinsen. Jag måste säga att jag håller nog den som en av de bästa uppföljarna någonsin.
Det finns liksom allt i den.
Hulk Hogan till och med.
Ja, de driver med sig själva, men det är kul.
Ja, de driver till och med... Det är, vad heter den här filmrecensenten som trashar ner ettan där och så anfaller Gremlins honom under tiden. Men det är så jävla tacksam miljö därför att i ettan så är de i en småstad och här i tvåan har ju pojken istället flyttat med sin flickvän till New York är det väl?
Mm.
Och det är de i en byggnad, fast det är liksom ingen vanlig kontorsbyggnad utan det finns ju allt. Det finns laboratorium, det finns de håller på att spela in om matlagningsprogram. Det är så mycket tacksam miljö att ha Gremlins i.
Mm. En till cool grej. Forskaren som är i det här skumma labbet är ju Christopher Lee.
Ja, Dracula.
Och de här tjocka tvillingarna som lär Gizmo dansa.
Jag hatar dem av någon anledning.
Ja.
Det är ju den här typiska historien, i alla fall ettan, att det är liksom monster anfaller en småstad. Polisen och de vuxna i staden tror inte först på ungdomarna när de berättar. Och sen då istället så blir det att monsterna löper amok genom hela stan. Men ja. Grejen med Gremlins säger att de är så sköna. Det förändrar de verkar vilja i livet. Det är ju liksom att ha kul och förstöra saker.
Ja, supa och förstöra saker.
Mm.
Men tvåan, den är ju mer barnanpassad, märker man ju.
Det är den. Den börjar ju till och med sån här, men det är ju Bugs Bunny och Daffy Anka är det väl? Den börjar ju liksom med en kort animation med dem.
Jo, men den är liksom mer mindre skräck.
Vet du vad liksom Gremlins var för någonting från början, innan det blev film?
Nej.
Det var ju under andra världskriget framförallt så sa man att Gremlins var, alltså när flygplan och sånt krånglade så sa man då, there's a gremlin in there.
Ja, det är därför det kom. Ja, de snackar om det i filmen att de finns i tv-apparat och allt möjligt.
Ja.
Det är några coola scener i tvåan där. Den här fladdermus-gremlin som attackerar han.
Ja, han flyger genom väggen, eller?
Ja, just det, så visas Batman-loggen. Men jag menar när han, Mr. Futterman heter han va?
Ja, han gillar jag.
Det attackerar med snöplog heter
han. Ja.
De är ute och går och då kommer den här fladdermus-gremlin och attackerar honom. Och så slänger han ner den i någon sån här cementbad eller någonting. Och så flyger han upp på kyrkan och sätter sig och stelnar. Det är så jävla coolt det.
Ja.
Och sen den här scenen är så kul när hon microwave with Marge, eller vad det heter.
Matlagningsprogrammet, ja visst.
Och så dricker hon likör eller något, så blir hon fullare och fullare. Jag tycker det är kul scen. Och sen tar hon flaskan med sig när de kommer upp på grytan och alla springer för livet.
Just den här filmen med att en småstad blir attackerad och det är barnen som upptäcker det och ingen vuxna tror på dem. Den första filmen som hade det i sig, det var The Blob från 50-talet någon gång med Steve McQueen.
Mm-hmm.
Och sen har det gjorts ett otal gånger verkligen. En av de bästa gångerna är den här Eight-Legged Freaks som kom typ i början av 2000-talet som är liksom en hommage på 80-talsfilmer.
Ja, Steven Spielberg verkar ju vara fan av det.
Ja.
Han gjorde väl någonting i Gremlins.
Va? Vad sa du nu?
Ja, han producerade väl Gremlins eller någonting.
Ja, men vad heter nu regissören?
Joe Dante, va?
Joe Dante, ja, såklart. Ja.
Jag såg en annan film som han hade gjort. Mm. En komedi från 80-talet.
Jaha.
Som kom efter Gremlins. Jag såg den på den här TCM, vad heter den här kanalen. Och där är en liten flicka som har en ryggsäck med Gizmo på det.
Ja, han är rätt duktig på det där Steven Spielberg har med sina... Han brukar alltid med sina IT-dockor och sånt i sina filmer.
Ja, det är väl Gremlins 1.
Ja, det är det kanske. Ja.
När han Stripe tittar fram bakom gosedjuren i leksaksaffären så är det en IT där.
Du är förresten. Är det sant att du hatar IT?
Ja, det är det. Du, jag kan inte se den jävla filmen alltså. Alltså när jag var liten, vi hade den inspelad. Alltså, jag kunde inte se den, jag tyckte den var så sjukt läskig. Och jag fick lite mader, men jag kan fortfarande inte se den. Det är den av de äckligaste scenen jag någonsin sett. När E.T. ligger helt vit och skriker på golvet. Fy fan, vad äckligt. Är det så väl?
Ja, det är ju gullig ju.
Ja, jättegullig verkligen. Fy fan. Hur kan du tycka han är gullig?
Ja, men det är jag. Ja. Nej. Han ser ut som en baj förresten. Nu.
Ja, det gör han. Riktig skitkorv.
Det är min tur.
Ja.
Det var så att hösten 93 så gick jag och min pappa in till stan till Röda Kvarn och vi såg Jurassic Park.
Oh.
Och det här var ju den bästa bioupplevelsen någonsin. Och en verklig milstolpe inom just bio. För att det var ju då första filmen med sådär DTS, Digital Surround. Och det sjuka med den filmen är att effekterna har ju knappt åldrats någonting.
Jag tycker att de effekterna är mycket bättre än typ, ja, 80% av alla nya filmer som kommer.
Men det är ju sjukt att filmen snart fyller 20 år.
Mm.
Och att de fortfarande håller. Jag brukar kalla Jurassic Park för den första 90-talsfilmen. Och vad menar jag då med det? Jo, att alla filmer fram till dess, inklusive Terminator 2, känns på något sätt 80-tal. Mm. Men den här var, ja, men det var milstolpe helt enkelt. Det var liksom något nytt.
Ja. Ja, det var väl vår generations Star Wars, eller Hajen kan man väl säga.
Mm. Du, i något framtida avsnitt får vi prata lite om Dino Riders och lite sådana grejer, tycker jag.
Det borde vi verkligen.
Din tur att säga nästa film.
En annan film som jag hade inspelat, som jag också kollade på jätteofta, det var ju Indiana Jones och det fördömdas tempel. Jag måste säga att min mamma hade bra smak med vilka filmer hon spelade in.
Var hon som spelade in Indiana Jones?
Hon spelade in i stort sett alla filmer.
Okej. Okay.
Men det fanns ju en scen där som jag inte fick kolla på. Där mamma alltid sa, håll för ögonen nu. Det var ju, du vet, Kalima! Kalima!
Kalikaru. Mm-hmm.
Ja, när han sliter ut hjärtat på den här stackars killen som ser ut som en som gick i vår klass, som inte heller ska nämna vid namn kanske.
Nu vet inte jag riktigt vem du menar faktiskt.
Hans efternamn börjar på B.
Va?
A.
Ja, ja! Ja, visst är han lik honom.
Så sjukt lik.
Samma kropp också.
Det är så kul den här scenen när de ska äta apjärn och Snake Surprise och allt vad det är.
Det var ju kul när jag var i Tokyo också, för då hade vi hade fått höra på förväg att i Tokyo kan man äta Snake Surprise. Så de som vi var sjöng karaoke med, vi frågade dem, okej, okay, where can we eat Snake? Och de bara, Snake?
Snake?
Vad de sa till slut, att ja, det finns.
Jag tror de sa att det fanns, men sen rann det ut i sanden.
Fast det var dyrt, sa de väl. Ja. Vi bara, no problem, we pay whatever it takes.
Ja.
Hur är det nu egentligen? Har, för i ena scenen så de sätter ju den här boakonstrukten och fastnar där på bordet, och så skär de upp buken. Mm. Om nu Oma har en sån, skär upp buken och så trillar det ut ormbebisar då, men lägger inte de ägg, eller hur fan är det nu?
Ja, men det där är väl några ålar eller något de har fyllt den med.
Ja, det är det kanske.
De har ju inga huvuden eller liksom. Inga ansikten. Ja, alltså Indiana Jones och det fördömdas tempel, det är ju... Det är väl nästan den bästa i serien, tycker jag.
Nej, det är ju trean. Det sista korståget.
Ja, det är ju coolt att det är nazis och Hitler är med och allt möjligt. Mm.
Ja, den har ju så mycket annat också. Jag gillar hela historien med Sean Connery då, som är hans pappa.
Jo, alla tre är ju bra, men jag gillar ändå Temple of Doom.
Ja, men helt ärligt. Av alla fyra Indiana Jones-filmerna, den jag inte skulle vilja, alltså den jag minst vill se om av alla, det är nog första, tror jag ändå. Skulle hellre vilja se om, vad heter nu, Dödskristallens skalle, eller vad heter nu fjärde?
Den
har ju mycket man kan klaga på, utomjording och allt, men det är ju inte direkt första gången som ni är med övernaturliga fenomen i en Indiana Jones-film.
Nej, första är liksom ganska övernaturlig i slutet. Nästa på din lista, Mange.
Det var så att jag var ett rätt stort fan av Jim Carrey när jag var liten. Det började med en sommar när jag var i Stockholm och hälsade på min bror. Och vi gick och såg Dum och Dummare. Men den filmen jag vill lyfta fram, det är Cable Guy. Som jag köpte på VHS då när jag precis hade börjat gilla Jim Carrey. Den är ju bättre än vad ryktet säger.
Ja.
Det är ju bara det att den kom ju efter både Dum och Dummare och The Mask som var riktiga toppfilmer då. Den här var liksom något helt annat. Den är ju lite mörkare och humorn är inte lika tydlig i den här filmen.
Ja, men grejen var väl att han gjorde ju bara såna komedier. Och sen kom den här. Det är klart att folk trodde att det här också skulle vara en sån film.
Ja, det är ju mörk och ja.
Oj.
Ja, när man ser den, det känns på något sätt som man sugs in i Matthew Brodericks karaktär. I hans, hur han upplever. Man sugs in i hans psykos. Och man känner den här rädslan som han känner då när liksom Jim Carrey som den här parasiten liksom börjar ta över hans familj och hans flickvän och ta upp mer och mer av hans vardag helt enkelt. Vi har ju alla haft kompisar i våra liv som ringer trots att, och som inte fattar då när man säger, nej, jag så försöker man alltid hitta på en anledning då till att inte leka med dem. Så här, nej, jag ska till min mormor eller någonting. Och, men som liksom inte fattar när enough is enough.
Ja, det är en del sådana jag med, ja.
Se om det med nya ögon. Jag måste pinka sig, vänta lite.
Jag med.
Ja, okej. Okay. kom du också precis tillbaka?
Ja.
Ja, okej, din nästa.
Mm, en film jag snackade om innan. Ghostbusters. Den såg jag ofta med min granne. Som jag har snackat om tidigare med. Första gången vi såg den så blev vi så jävla rädda för den här biblioteksscenen.
Ja, visst.
Du vet, alla papper flyger ur de här facken.
Ja.
Och sen kommer det ett jätteäckligt spöke som säger sen
ja.
Ja, jag tyckte att det var jätteläskigt. Jag var väldigt lättskrämd när jag var lite.
TV-serien Real Ghostbusters.
Den gick ju på TV3.
Ja, det gjorde den. Lördag morgnar.
Ja, först gick den på kvällen tror jag. På barntrean. Tillsammans med typ
Primetime.
Greve Dacula eller vad den heter.
Ja, den där ja. Man måste ändå säga att Ghostbusters-märket är en av de starkaste populärkulturella symbolerna från hela 80-talet. Den och Batman-loggan från Tim Burtons första Batman-film som den ser ut där.
Ja. Hade du någon mer film?
Ja, en film som verkligen var en så kallad vuxenfilm får man väl ändå kalla det.
Ridskolan 7.
Fan, var du bra på påfilmstitlar? Du måste ha sett en del i ditt liv.
Nej.
Nej. Jökboet.
Ja, kollade du på den? Det var lite.
Ja, nej, det var så att det här var i, jag vet att det var i sexan, för jag kommer ihåg att vi satt på de där platserna, för de byggde ju om matsalen då, så vi, jag kommer ihåg att vi satt där vid fönstret, i vilket fall, så en i vår klass, han började på N.
Ja.
Berättade om den filmen, att den skulle komma på TV. Så sa min pappa så här, samma sak, att ja, ikväll kommer en jättebra film på TV som du måste se. Så han spelade in, eller jag kommer ihåg att det gick så sent, så att jag hade gått och lagt mig. Min pappa spelade in den för mig och det var ju Jökboet då med, också med Jack Nicholson.
Men det känns ju verkligen inte som en film som barn gillar.
Nej, men jag kommer ihåg att under en tid, det kan ha varit en eller två veckor, så såg jag den varje dag när jag kom hem. Och okay. Jag har en teori om varför. Först kort om handlingen, det är ju Jack Nicholson då som, han har gjort något brott och så ska han då in i fängelset. Men han säger ju istället att han låtsas, han spelar mentalsjuk. Och får komma då till ett mentalsjukhus. Så handlar det om hans långsamt då bli vän med de här internerna där. Jag var så 12 år gammal. Var precis när puberteten skulle kicka igång. Och jag tror att den här filmen förmedlar någon form av behov av rutiner som de här patienterna har. Att det är liksom samma varje dag. Och i puberteten, man kände ju någonstans att en förändring var liksom på gång i kroppen.
Mm.
Och i den här filmen på något sätt, de här internerna, de lever ju i en vardag som bara består av rutiner och trygghet. Att det ska vara samma, samma, samma. Och jag tror att det var det jag gillade med det.
Jaha, ja, ja. Mm. Sen måste vi väl ta upp en film vi såg tillsammans med.
Vilken tänker
hemma,
du på?
Hemma hos dig. Monsterklubben.
Ohohoho.
Eller som du kallar den då, Monsterpatrullen.
Ja, men helt ärligt tror jag att den heter båda grejerna fast i olika översättningar.
Jag kommer ihåg att vi satt i din soffa där i vardagsrummet och då har du snackat om den här filmen hur länge som helst. Och sen då är liksom alla klassiska monster med det här. Frankensteins monster, Creature from the Black Lagoon, The Mummy.
Och Dracula.
Ja, Dracula såklart.
Det handlar om, det utspelar sig i en småstad, då säger det ett grabbgäng som man lär sig tycka om rätt snabbt. På något sätt då så alla de här monsterna växer till liv och anfaller stan. Det finns ju en skön scen att Dracula håller upp lillsyran till en av killarna. Hon kanske är 5 år gammal. Ja. Dracula håller upp henne. Och så har hon då varit jäklig då. Så den här vampyrmästaren då. Han håller henne så skriker han i ansiktet då till henne.
Nej, han säger väl "Give me the amulet, you little
bitch." Just det.
Fast det som är det mest sjuka i den scenen. Det är ju att de svenska översättarna har valt att översätta bitch till hora. Ungen är liksom typ 4 år.
Sketsoppa.
Liksom. Ja.
Du och jag har inte sett, vi såg ju den när vi var små. Och jag kommer ihåg, min pappa fotade oss när vi satt i soffan. Och sen det fotot skickade jag till dig som ett vykort.
Märklig text på baksidan.
Ja, vi var väl 9-10 år gamla. Vad hade jag skrivit? Något.
Ja, vi måste varit yngre va?
Ja, inte om jag bodde på klotet.
Okej, då stavar du bara dåligt.
Mm.
Ja, men det stod en massa kul om min familj och...
Om din familj?
Om min lilla syster. Ja.
Ja, vi tyckte hon var riktigt elak. Huvudet
av på henne. Och
så kan det gå.
Ja.
Nej, inte alls på.
Nej, men jag kan inte säga det igen.
Då är det ju nästa avsnitt.
Ja, det var ju allt för den här gången, och nästa vecka så blir det ju en lite försenad Halloween-special.
Ja, det är alldeles riktigt. Och vi kör en dubbelmacka där, precis som vi gjorde i första avsnittet. Det är...
med lite spöktema kan man väl säga, och monster.
Ja, det är bra. Det märks att vi har ansträngt oss lite. Vilka två spel är det vi ska köra?
Då ska vi prata om Monsters in... vad heter det? Monster in my pocket heter det bara. Ja, vad heter det?
Ja, vad heter det? Monsters?
Monsters. Jag blev osäker. Jag har ju hyllan här, kan jag kolla.
Ja, då är det live så att säga.
Ja, det live.
Jag tror fan det heter, ja men...
Monster, tror jag. Det blir Monster in my pocket och New Ghostbusters 2, båda till NES. Och Ghostbusters är inte det Ghostbusters 2 som alla tror att det är. Men det kan vi prata mer om i nästa avsnitt.
Och i Halloween-specialens tillbaks bildruta 1, vad pratar vi om då?
Då blir det lite zombiefilm och skräck och monster och grejer.
Får vi se vad vi kan gräva fram då?
Ja, vi har ju sett en hel del skumt skit.
Ja, du då som lyssnar, ja.
Film och skräck och monster och grejer.
Får vi se vad vi kan gräva fram då?
Ja, vi har ju sett en hel del skumt skit.
Ja, du då som...
film och skräck och monster och grejer.
Får vi se vad vi kan gräva fram då?
Ja, vi har ju sett en hel del skumt skit.
Ja, du då som lyssnar, ja, just du där, maila nu in din topplista på dina favoriter bland skräck- och zombiefilmer så vi kan läsa upp dem här i programmet.
Då är det pixelklubben64@gmail.com, eller så kan ni skriva på vår Facebook-sida pixelklubben64. Och på Twitter heter vi samma.
Mm.
Ja, det var allt vad vi hade att bjuda på den här gången.
Ja, vi får bara spela bra spel från och med nu.
Det tycker jag att vi gör.
Vi får försöka bredda oss lite och inte bara köra Nintendo 8-bit.
Ja, Nintendo 64 eller PlayStation kanske.
Ja, vi får se vad vi kan snacka om off-air här sen och bestämma någonting.
Mm.
Tack så fan för att ni har lyssnat.
Siffyverkerier, inga problem. Bilbränder finns på parkeringen och pizza i pizzerian.
Har du barn, inga problem. Vi har en lekpark som inte renoverats sedan 68.